Kapitel 14. Berusa er inte med vin. Klas var snart tillbaka, redo att fortsätta samtalet. Jo, August hade en del intressant information om hur man ska förstå ordet vin i Bibeln. Han menade att det finns två slags vin i Bibeln, alkoholhaltigt och alkoholfritt, drusaft. På de ställen där vin framställs i positiv dagar är det druvsaft som avses, och när det varnas för bruk av vin är det alltid alkoholhaltigt vin det gäller. Okej, det låter som om August har omfattat two-wine-teorin. Ja, den heter väl så. Efter att August nämnde om det här för mig har jag läst ett par böcker i ämnet. En av en viss Bacciocchi, där han på ett övertygande sätt argumenterar för att Jesus och apostlarna inte använde alkoholhaltigt vin och att det vin han gjorde vid bröllopet i Kana med stor sannolikhet var drusaft. Jo, jag har någon gång i tiden läst Bacciocchis bok. Däremot anser jag inte att argumentationen är fullt så övertygande som du. Redan det faktum att han behöver använda 250 sidor text för att redogöra för ett begränsat ämne som vin i Bibeln vittnar om att det fordras en del resonemang för att komma fram till att Bibeln påbjuder absolutism. Om jag kommer rätt ihåg står och faller argumentationen med författarens egen moraliska standard, som något i stil med: vinet som Jesus gjorde vid bröllopet i Kana kan inte ha varit alkoholhaltigt eftersom det skulle ha gjort Guds son moraliskt ansvarig för att gästerna blev berusade och förde ett vilt levande. Eller: bägaren vid den första nattvarden kan inte ha innehållit alkoholhaltigt vin eftersom Jesus befallde att de alla skulle dricka av den, vilket i förlängningen skulle ha medfört att hela den kristna kyrkan skulle ha blivit alkoholanvändare, alltså också barnen i den mån de deltar i nattvardsfirandet. Den typen av argumentation är inte övertygande om du frågar mig. Nu tycker jag inte att du är rättvis mot Bacciocchi. Han gör ju i sin bok noggranna ordstudier både av hebreiskan och grekiskan, till exempel angående användningen av huvudordet för vin, yajin. Visst försöker han, men hans studie är på inget sätt förutsättningslös. Bacciocchi tar sin utgångspunkt i sin egen moraliska hållning till alkohol och söker svar i Bibeln utifrån den. Då blir hans utgångspunkt följande: alla ställen där yajin fördöms handlar om alkoholbaserat vin, men alla ställen där texterna är positivt inställda till yajin är det istället druvsaft som åsyftas. Du förstår säkert att jag inte kan gå med på en sådan utgångspunkt. Det finns många som har kommenterat Bacciocchis bok och visat att det finns stora problem med argumentationen. Jag tror inte att tiden medger att vi går in på den i detalj. Men ta till exempel bröllopet i Kana. Anser inte du att det skulle ha varit märkligt att Jesus skulle ha verkat aktivt för att människor skulle ha druckit sig fulla? Alltså måste det ha varit drusaft som serverades. Med samma typ av argumentation kunde man anklaga Gud för att han ger rikliga vinkördar. Guds gåvor kan ofta missbrukas. Men finns det i detta fall något som säger att vinmängden på, säg, 500-600 liter var oproportionerligt stor för en judisk bröllopsfest där det kunde finnas flera hundra gäster närvarande och som kunde pågå i en veckas tid? Och vem har sagt att hela mängden verkligen konsumerades under festen? Något som talar emot att det handlade om drusaft är att det står att värden tillrättavisade brudgummen för att han sparade goda vinet till sist. Det brukade man ju annars servera först, när smaklökarna var skärpta. När gästerna började bli berusade märkte de ingenting, fast man satte fram ett sämre vin. Det påverkade inte helhetsintrycket av festen och kvaliteten på de livsmedel som serverades. Det är kanske inte så entydigt att man ska förstå det som att de blev berusade. Bacciocchi visar att det ord som används i grekiskan också kan betyda att man blir mätt på något. Betydelsen skulle då vara att man serverade den bästa druvsaften först, och när de hade fått nog av den så satte man fram en sämre variant. Okej, men vem skulle ha druckit den sämre varianten om de redan hade fått nog av druvsaft? Dugar det inte längre med bra kvalitet, så lär det väl inte heller duga med sämre, eller hur? Nej du, det naturliga är nog att ta metuo i betydelsen berusad i detta sammanhang. Den betydelsen har ordet på de andra ställena det används i NT, även om det i Uppenbarelseboken 17 kapitel används symboliskt. I Septuaginta används det ofta symboliskt, lite i samma stil som i Uppenbarelseboken, men på de ställen där det används i anslutning till vin är betydelsen den att det handlar om berusning av vin. Men fast vi tänker oss att det som Jesus tillverkade där i Kana verkligen var alkoholhaltigt vin, så innebär ju inte det per automatik att också Jesus drack av det. Det är ju något som texten inte tar ställning till, men det är väl ändå sannolikt att han gjorde det. Skulle han ha låtit bli, så skulle väl fariseerna haft samma omdöme som de hade om Johannes döparen. Han har en ond ande. Men nu säger Jesus själv att han äter och dricker. Underförstått vin, och då blir deras dom istället: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Så du lär att Jesus drack vin. Frågan om Jesus och hans apostlar drack vin eller inte är ingen kyrkolära för oss, men för många är det livsviktigt. Många kristna har ju sysselsatt sig med att fundera i termer av what would Jesus do? Men utifrån det myckna talet om Jesu dryckesvanor nu för tiden kunde man lätt tro att WWJD istället står för what would Jesus drink? Jag menar att det finns goda skäl att anta att Jesus och apostlarna drack vanligt alkoholhaltigt vin. Se på anklagelsen mot apostlarna när de på den första pingstdagen med andens hjälp talade olika språk. Då sa de om dem att de var druckna av sött vin. Petrus svar på anklagelsen var inte att det är omöjligt att de skulle vara berusade, eftersom de är absolutister, utan han sa att det bara är tredje timmen på morgonen, och då brukar man inte vara berusad. De som berusar sig är berusade om natten, säger Paulus. Bakioki har en annan tolkning där. Han menar att man gjorde narr av apostlarnas absolutism när man säger att de som är så återhållsamma att de inte dricker någon alkohol alls har nu druckit sig berusade av drusaft, glukos. Det låter lite konstigt att de här tillresta judarna visste så mycket om apostlarna, så att de till och med kände till att de var absolutister. Var det ens rimligt att de kände till den kristna rörelsen så snart efter påsken, och att den var absolutistisk sen? Nå, det finns olika tolkningar här. Bakioki och andra har menat att Jesus och de första kristna inte drack alkohol, och jag lutar nog mot det hållet själv också. En sak ter sig lite konstig för mig. Varför lägger vissa kristna ner en massa energi på den frågan? Vilken betydelse har det egentligen om Jesus drack vin eller inte? Det får följder för hur vi ska ställa oss till alkohol. Jag kan inte säga att det får det. De ställen vi har talat om beskriver bara vad som ägde rum en gång i tiden, men det innebär inte att de föreskriver något för oss. Aha, du tänker så. Men visst har vi bibelställen också som säger att man inte ska använda alkohol. I Mose lag står det bland annat: för att ni inte ska dö får varken du själv eller dina söner dricka vin eller starka drycker. Okej, nu är det här stället inte någon föreskrift för alla människor i alla tider och för alla situationer. Det är istället en föreskrift för Aaron och de levitiska prästerna att de inte får dricka alkohol eller starka drycker innan de ska göra tjänst i tabernaklet. Du utelämnade dig ditt citat: när ni ska gå in i uppenbarelsetältet. Motsvarande avhållsamhet förväntades också av dem som hade gett ett nasirlöfte, men sådana fick inte inta något som kom från vinstocken, varken vin, druvsaft eller russin. I Ordspråksboken 31 finns en förmaning till kungar att inte dricka vin och starka drycker. Deras position är för viktig för det. Risken finns att de, om de blir berusade, glömmer lagen och vränger rätten för nödens barn. Men strax därefter sägs det: ge starka drycker åt den som är döende och vin åt plågade själar. Låt dem dricka och glömma sin fattigdom och sluta tänka på sitt elände. Men det låter ju inte som ett speciellt gott råd. Hur går det ihop med varningarna för vin och starka drycker som finns på andra ställen i Bibeln? Allt ska ske med måtta naturligtvis. Att berusa sig själv eller någon annan är en synd, och det är knappast så att Lemuels mor uppmanar sin son att synda. Dessutom finns säkert också vinets smärtlindrande effekt i hennes tankar här. Vi kan tänka på hur Jesus fick vin blandat med galla att dricka i samband med korsfästelsen. Jag tycker i alla fall att man får en väldigt negativ bild av alkoholen i Bibeln. Ta till exempel ordet du själv citerade: berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Ordspråket säger: vinet smedar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det vis. Jag har lite annan åsikt om den saken. Medan Bibeln varnar för missbruk av vin och starka drycker och säger att ett sådant bruk är synd, ser den inte speciellt negativt på vin som sådant. Tvärtom förutsätts det att vin och starka drycker var en del av människors vardag under Bibelns tid. I 5 Mosebok 14 ingår vin och starka drycker i den normala konsumtionen. Och för pengarna må du köpa vad du önskar: nötboskap, småboskap, vin, starka drycker eller vad du i övrigt kan önska. Du ska sedan äta där inför Herren din Guds ansikte och glädja dig med ditt husfolk. Vidare kan vi tänka på salmen där det sägs att Gud har skapat vinet som ger glädje åt människans hjärta. Du ser, vin är något rätt odramatiskt i den bibliska kontexten. Skulle man plocka ut en genomsnittsjude från Bibelns tid och placera in honom i ett pietistiskt präglat sammanhang i vår tid, så skulle han bli chockad. Varför denna askes? Visst, det fanns sekter på Bibelns tid, till exempel esséerna, som vägrade dricka alkohol. Vissa gav nasirlöften och avstod från allt som kom från vindruvor, vin lika väl som russin. Men för normaljuden var vin något väldigt naturligt och odramatiskt. Nej, jag håller inte alls med dig om att Bibeln skulle ha en negativ syn på vin och starka drycker. Däremot har Bibeln en synnerligen negativ syn på synden, och den säger klart ut att det är en synd att berusa sig och att den som lever i fylleri inte ska ärva Guds rike. Men är det inte det ni pastorer borde predika då och inte låtsas som om det inte finns några faror med alkoholen? Predika någon gång över förmaningarna i Ordspråksbokens 23 kapitel, till exempel orden i verserna 20-21. Hör min son och bli vis och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i kött. För drinkare och frossare blir fattiga och dåsighet ger trasiga kläder. Det kunde man gott göra. Vi har ju flera ställen också i Nya Testamentet där vi varnas för dryckenskap. Till exempel Efesierbrevet 5:18. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Eller så kan vi tänka på kvalifikationerna för en församlingsledare i pastoralbreven, där det sägs att en sådan inte får missbruka vin. Det finns ju en viss parallell till den gammaltestamentliga föreskriften till Aron och leviterna, med den skillnaden att det i GT förutsattes total avhållsamhet från vin och starka drycker. I NT är det endast missbruk av vin som diskvalificerar från tjänsten som församlingsledare. Ett rätt, sunt bruk av alkohol strider inte mot Guds vilja, och vid det måste det förbli. Vi ska inte säga mer än Guds ord säger, eller för att säga det med ordspråksbokens ord. Lägg ingenting till hans ord så att han beslår dig med lögn. Det finns inget universellt förbud mot bruk av alkohol i Bibeln, och det är något som står klart för den som läser Bibeln utan förutfattade meningar. Vi kunde sitta hela kvällen och gå igenom Bakkiokkis bok och se på argumentationen, men lika gärna kan jag ge dig några länkar till artiklar som behandlar den. Jag tycker inte att hans argumentation håller måttet, utan hela tiden skymtar författarens moraliska ställningstaganden fram. Det är annars beklagligt att den här frågan i så stor utsträckning har fått sysselsätta en stor del av den yttre kristenheten under en lång tid. Men så blir det ofta i sammanhang präglade av pietistiska fromhetsideal. Då förvandlas kristendomen sakta men säkert till att bli en ensaksrörelse. Pietism hit och pietism dit. Väckelsekristendomen har i motsats till kyrkofromheten tagit allvarligt på människors liv i synden. Jag är ärligt talat lite förvånad över att du fortfarande är så likgiltig inför alkoholens faror efter det som hände i din egen församling. Vad exakt syftar du på? Fallet med den där familjefadern som började supa och som i förlängningen lämnade hustru, barn och församlingsgemenskap. Hur kommer det sig att du känner till det fallet? Det var ju för cirka 10 år sedan. Fredrik nämnde om det vid något tillfälle. Jag tycker som sagt att det borde stämma dig till eftertanke när du ser att din predikan får sådana frukter. Ja, kanske Zetterbo också får anses medskyldig. Är det något speciellt drag i vår förkunnelse som du tänker dig kan trigga alkoholism? Det är att ni inte predikar synd som synd. Låt oss inte gå dit igen. Det finns inget kategoriskt förbud mot alkoholbruk i Bibeln. Och Claes, vilken del av Bibelns budskap tycker du vi ska låta bli att föra fram av den orsaken att en del människor missbrukar det? Att en människa blir lockad bort från livets väg ger oss ingen anledning att undanhålla människor någon del av Guds ord. Människan lever av vart och ett ord som utgår ur Guds mun. Också av det som vi kanske anser går emot våra fromma ideal. Vi kristna är kallade att rätta våra liv efter den sunda förkunnelsen. Men på sina håll tänker man istället att förkunnelsen ska anpassas efter hur människor lever. Då vågar man inte lyfta fram allt Guds ord av rädsla för att människor ska missbruka det. Men det är inte så en sund förvaltning av lag och evangelium ska gå till. Från predikstolen ska man predika det som står i skriften, varken något mer eller mindre. Den helige ande kan nog själv svara för det han har talat i skriften. Det tar jag ingen stress över, min vän.